Det är nästan overkligt roligt att se er alltså. Andra veckan här. Det är svårt att beskriva. Under påskveckan, stilla veckan eller den heliga veckan, det finns många namn, så får vi se Jesus Kristus i sådan rikedom. Vi får se honom i ett sånt brett spektrum av roller och röster och funktioner. Ni vet, på palmsöndagen för en vecka sedan då, så kommer han inridande i ett sorts segertåg. En sorts ironiskt segertåg. Han kommer ju inte som den här kungen på hästen. Han kommer på en liten löjlig åsna som ingen har ridit på förut. Folk jublar. Det är en sån märklig situation, sån märklig scen. Han rider på en åsna och folket jublar och hyllar honom som en kung. Men Jesus vet vad som väntar. Till och med hans lärjungar vet någonting som väntar. De har liksom sagt, okej, låt oss gå till Jerusalem och dö med honom. De vet vad som kommer att hända här. Även om de vet, har helt andra anledningar att tro det, så vet de någonting. På måndagen, dagen efter, han bor alltså i Betania. Så det är liksom hans bas här under påskveckan. Han sover där. Så han rider in i Jerusalem och kommer tillbaka till Betania. Och på måndagen så är han på väg tillbaka till Jerusalem. Han passerar ett olivträd och ser att det inte bär någon frukt. Och han förbannar det här olivträdet. Och så går han in i staden. Och för andra gången i sitt liv så rensar han templet. Och han undervisar. Och så drar han sig tillbaka till Betania. Tillbringar natten där. På tisdagen tillbaka till Jerusalem, passerar det här olivträdet igen och ser att det är vissnat ända till roten. Så han stannar upp och undervisar om vad olivträdet betyder. Och så går han tillbaka till templet och han liksom intar templets domäner. Han dröjer sig kvar där och han undervisar. Och han varnar för fariseerna. Han uttalar profetiska verop. Ve er fariseer, ve er skriftlärda, ni hycklare, ve er blinda ledare. Och under tiden så går Judas iväg och han träffar en överenskommelse med det högsta rådet. Och Jesus lämnar staden, drar sig tillbaka till Betania. Och på vägen till Betania så stannar han till på Olivbergets sluttning och ger en lång predikan där. Och så på onsdagen så dröjer han sig kvar i Betania. Vi vet inte vad han gör. Han kanske förbereder påskens, kanske påskmåltiden. Och troligtvis så är det också så att Judas smiter iväg och smider planer tillsammans med det högsta rådet. På torsdagen så skickar Jesus Petrus och Johannes in till staden igen för att förbereda påskmåltiden. Och efter solnedgången så kommer de in där och han äter påskmåltiden med sina 12 lärjungar. Och han tvättar lärjungarnas fötter och han berättar och berättar och han ber för dem. Och under måltiden så smiter Judas ut, eller smiter och smiter. Han blir utskickad ut i mörkret, ensam i natten. Och Jesus senare drar sig ut till Getsemane där han våndas så att blod tränger ut ur hans panna. Och till sist, efter att ha plågats under natten i bön, så kommer soldaterna. För Judas har visat vägen. Här kan ni finna honom i avskildhet. Och under natten, har ni tänkt på att han aldrig fick sova? Under natten så tas han iväg till översteprästens hus. Det är fortfarande mörkt, fortfarande natt. Där förnekar Petrus Jesus. Och så börjar det bli morgon, det börjar bli gryning. Han tar till judarnas högsta råd. Han blir dömd. Och i samband med det så förnekar Petrus honom för tredje gången. Och jag vet ju inte hur det går till. Jesus måste ha blivit tagen förbi på något sätt och såg Petrus. Och så stod det att Petrus gick iväg och grät bittert. Och Jesus förs inför Pilatus, ståthållaren, och sen till Herodes, kungen, sen tillbaka till Pilatus. Och Pilatus finner ju inget fel hos honom. Men han ger efter för folkets vilja. För några dagar sedan så har de ropat Hosianna i höjden. Välsignad var han som kommer i Herrens namn. För några dagar sedan. Och nu vrålar de korsfäst. Korsfäst. Och Pilatus ger sig. Det här är inte på mina händer. Det här kommer an på er. Och han lämnar ut Jesus för att piskas och förnedras. Och klockan 9 på fredag morgon så spikas han upp på korset och hissas upp. Och så hänger han där. Och efter 3 timmar så blir det mörkt. Kolsvart. Vilken scen. 3 kors i mörkret. Det är ju ingen som har tänkt på att ta med sig en lampa liksom. Det måste ha varit kolsvart. Och så hör man honom ropa i mörkret att han är törstig. Och han ropar, min Gud, varför har du övergett mig? Och strax innan 3 på eftermiddagen, han har hängt där i 6 timmar, så säger han, det är fullbordat. Och så säger han, Fader, i dina händer överlåter jag min ande och ger upp andan. Och det blir jordbävning. Marken skakar. Och vi föreställer oss att det fortfarande är mörkt förstås. Gravar öppnas. Och de som har varit döda går ut ur gravarna. Går in i staden. I templet slaktas just nu påsklammet. Och förhänget rivs itu uppifrån och ner. Och blottar liksom det allra heligaste rummet där. Och så lite senare sticks Jesus i sidan för att säkerställa att han verkligen är död. Han tas ner från korset och efter solens nedgång så begravs han. Och sen på lördagen så är det sabbat. Judarna går till sina synagogor och de läser texter om hur påskalammet slaktades innan uttåget kunde ske ur Egypten. Och så placeras det romerska vakter utanför Jesu grav. Så att ingenting lurt ska ske. Och Jesu vänner och lärjungar, de är desillusionerade och de är ledsna och de är rädda. Och sen kommer söndagen. Och då förändras allt. I traditionell kristen troslära så talar man om att Jesus som vår återlösare utför 3 ämbeten. Ämbetet som profet, som präst och som kung. Han utför profetämbetet när han uppenbarar Guds vilja för vår frälsning med sitt ord. Alltså när han undervisar. Han förklarar vem Gud är. Då utför han prästämbetet. Och under påskveckan så undervisar han ju hela tiden. Olivberget, vid olivträdet, templet och inte minst måltiden med hans 12 lärjungar. Och han till och med ropar som en gammaltestamentlig profet står vid templet och ropar ve, ve, ve. Och han gråter över Jerusalem. Han står på Olivberget och ser ut över staden och gråter. Han är verkligen en profet. Och han utför prästämbetet när han frambär sig själv för att försona oss, försona sitt folk med Gud. Han ständigt företräder oss. Och det är precis det vi ser på fredagen, torsdag kväll och fredag. Hur han piskas. Hur han dödas. Han tar det straff som du och jag har förtjänat. Han bär det i vårt ställe. Så så att vi genom tron på honom kan få förlåtelse och förklaras rättfärdiga. Han är vår överste präst. Han är den som medlar, som öppnar vägen till Fadern. Och så kommer vi till ämbetet som kung. Det utför han genom att han underlägger allt under sig själv. Han regerar över oss och han försvarar oss och han besegrar alla sina fiender, av vilka döden är den sista. Så om man från söndag till torsdag framförallt är profet, och så från torsdag fredag så är han präst, så kommer söndagen och då framträder han som kung. Som kung. Han underlägger allt. Han till och med besegrar döden och han triumferar i evighet. Påskveckan har präglats av ve, av tårar, av smärta, av nöd och till och med av död här. Men sen kommer söndagen. Påskdagen som är ljusets dag, glädjens dag. Det är Herrens dag, vänner. Söndagen är Herrens dag. Det är den dag då döden besegras och hela världsordningen förändras. Det är den dag då vi samlas i tillbedjan för att prisa honom som kung och för att tacka honom för att döden är, för alla som tror på Kristus, är döden nu inte längre slutet. Utan för alla som tror på Kristus så är döden nu ingången till livet. Så nu kommer vi till texten i Filipperbrevet som predikan kommer att utgå ifrån. Och det är en text som betonar just det här Kristi ämbete som kung. En text som talar om att allt är underlagt den uppståndne Kristus. I och med uppståndelsen så ändras ju alltså hela världsordningen till det som beskrivs i Filipperbrevet. Det är ju den liksom förförståelsen som Paulus har när han sitter där och skriver ner Filipperbrevet. Och texten vi har framför oss, det är en text som väcker, hoppas jag i alla fall, väcker glädje och förundran. Det är en text som förutsätter att Jesus uppväcktes från de döda och alltjämt i högsta grad är levande. Paulus har berört det här i Filipperbrevet 2 i vers 6-11. Om du har Bibeln med dig så vill jag slå gärna upp den. Filipperbrevet 2, 6-11. Det är en sån ofattbar text. Ofattbar text. Frågan är om det finns någon text som någonsin har skrivits ner som är mer liksom pregnant av teologi, som är så full av djupa sanningar. Det är en text som man, ja, om du inte kan den utan till, så är det verkligen en text som du skulle kunna börja att försöka memorera. Det verkar vara någon sorts sång eller någon bekännelse som Paulus citerar här. Och den är så full av innehåll. Filipperbrevet 2, vers 6. Han, Kristus förstås då, han var till i Guds gestalt, men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte, utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa, ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför har Gud också upphöjt honom över allting. Här har vi uppståndelsen, vänner. Uppståndelsen. Och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böjas i himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud, Fadern till ära. Och nu är utmaningen att inte fastna i den här texten, för det finns så mycket att säga. Men låt oss bara, jag måste bara kommentera lite grann. Kristus var alltså jämlik. Han är jämlik med Gud. Han är Gud. Och så blev han människa. Han ödmjukade i sig och blev lydig ända till döden. Och lägg märke till det ordet, lydig. Det betyder att fadern sa till honom att göra det. Att bli människa. Att även om Kristus är av samma väsen som fadern och alltid har existerat, så skulle han nu födas som människa. Och han skulle leva en snickares enkla liv. Och sen skulle han under 3 år träda fram i offentligheten som lärare, som en rabbin. I fullkomlig kärlek och ödmjukhet och barmhärtighet. Och sen skulle han ta korset på sig. Och med korset all den vrede som väntar Guds folk. Och när han har gjort detta till slutet, till och med slutet av sitt eget liv, då ska fadern uppväcka honom från de döda. Så att också Guds folk kan uppstå tillsammans med Kristus. Så Kristi död, vi får det här från ordet lydig bara. Och jag är frestad som sagt att säga mer, men vi får det här från. Kristi död var enligt Guds plan. Kristus gjorde det i lydnad. Själva poängen är ju att Kristus är en ställföreträdare. Alla de tusentals lamm som har slaktats i templet innan, som har försonat folket med Gud, de är ställföreträdande, och de är liksom skuggan som pekar framåt Kristi försoningsverk. Du vet, det står i Galaterbrevet 3:13. Kristus friköpte oss från lagens förbannelse genom att bli en förbannelse i vårt ställe. Hör, vi har med våra liv förtjänat Guds förbannelse. Och så bär han den genom att bli förbannelse i vårt ställe. Och sen har vi vers 9. Därför. Ett av de mest fantastiska därför som någonsin har skrivits. Därför. På grund av lydnaden, på grund av döden och allt detta. Därför har Gud också upphöjt honom över allting. Eftersom han har gjort detta till fullo. Eftersom han har levt ett fullkomligt liv. Eftersom han har gett sig själv att dö i vårt ställe. Därför uppväckte fadern honom. Upphöjde honom överallt. Överallt i himlen. Och på jorden. Och under jorden. Det här har Paulus skrivit i 2 kapitlet. Det här är liksom en teologisk bakgrund till 3 kapitlet. Och jag läser texten igen, vers 20 och 21. Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Han ska förvandla vår bräckliga kropp och göra den lik hans härlighetskropp, för han har makt att lägga allt under sig. Så vi har en text som förklarar uppståndelsen. Den säger naturligtvis inte allt som kan sägas om uppståndelsen. Men den ger oss mer än tillräckligt för att väcka förundran och glädje över påskens goda nyheter. Så nu tar vi hela den här långa inledningen. Och så tittar vi på den här texten. Och vi gör det i 3 punkter. Och vi funderar på vad handlar påsken om för oss. Och punkterna är ingen raketforskning här. För det första, vi har vårt medborgarskap i himlen. Intressant, ser det i texten här. För det andra, han ska förvandla vår bräckliga kropp. Och för det tredje, han har makt att lägga allt under sig. Där har vi punkterna. Och vi börjar från början. Den 20:e versen säger alltså: vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Ordet där börjar ju med men, ser ni? Det vänder ju där sammanhanget, och det var därför jag tog med det här lilla stycket innan. Paulus talar om en grupp personer som han kallar för fiender till Kristi kors. Sannolikt, det är inte säkert, men sannolikt är det en grupp som kallar sig kristna. Så de kallar sig kristna. Och så säger Paulus, de är fiender, de kommer att sluta i fördärvet. De har buken till sin Gud och de sätter sin ära i det som är deras skam. De som bara tänker på det jordiska. Och poängen här är ju, akta er för dem. Ha inte med dem att göra, följ dem inte, lyssna inte på dem. Ta dem som ett avskräckande exempel, för de är på väg mot fördärvet. Och sen vänder han på det och säger, men vi har vårt medborgarskap i himlen. Vi är inte på väg mot fördärvet. Det finns en lista med namn på medborgare. Och den listan är liksom beseglad med Jesu Kristi blod. De namn som är skrivna där, de kommer aldrig att tas bort. Du kan veta idag att ditt medborgarskap är i himlen. Och så vitt jag förstår så är det här unikt med den kristna tron. I alla andra religioner och livsåskådningar så måste man ju på olika vis arbeta för att själv uppfylla kriterierna. Vinna meriter så att man kan nå det här frälsningsmålet, slutmålet. Men hur kan man veta att man har gjort tillräckligt? För det går ju alltid, hur mycket jag än gör, om jag fortfarande andas liksom, så kan jag ju alltid göra mer. Hur kan jag veta var gränsen går? När är jag liksom inne? När har jag Guds så att säga välbehag och när har jag det inte? Jag kan inte veta det, för det går ju att göra mer. Och det finns alltid någon person som har kommit längre i sina andliga övningar eller goda gärningar eller vad det nu handlar om. Hur kan man veta? Man kan inte veta. Var är mitt medborgarskap? Är det i himlen? Evig härlighet? Eller i helvetet? Kommer han att vara nöjd med mig när han kommer för att döma i rättfärdighet? Men i den kristna tron, vänner, så handlar det ju inte om vad jag har gjort för att förtjäna Guds godkännande. Det handlar ju om vad han har gjort. Eller hur? Om vad han har gjort. Och vad han har gjort är ju fullkomligt. Fläckfritt. Det finns inget att anmärka på. Och då kan jag veta, eftersom det inte är upp till mig. Reformatorerna talade ofta, anmärkningsvärt ofta, talar de om den förbannade läran om tvivel. Den förbannade läran om tvivel. Och det handlade ju inte om tvivel på om Gud finns eller någonting sånt som vi ibland talar om tvivel. Det handlar om tvivel på sin frälsning. För det var så den romerska kyrkan talade och fortfarande talar om frälsningen. De lär då och fortfarande att det är förmätet, att det är arrogant, att det är felaktigt för någon att vara säker på att man kommer till himlen när man dör. Att någon kan säga, jag vet att jag har salighet. Jag vet att jag har himlen. Det menar de är ytterst arrogant. Det är för att ingen vet, menar de, när man begår en dödssynd. Och då faller man ju liksom ur nåden. Och även om jag lyckas undgå att begå en dödssynd, det här är ju väldigt godtyckligt för att det är nästan upp till var en präst som bestämmer vad som är dödssynd och inte. Men även om jag lyckas att undvika det så har jag ju en massa andra synder som måste renas i skärselden i 1000 år eller 10 000 år eller miljoner år. De enda personer som vi kan veta är i himlen, menar romerska kyrkan, är de som kyrkan har sagt. De är i himlen. Man kanoniserar dem. Man säger, de är helgon. De är i himlen. Det är de enda vi kan veta. Och i reformationen så var den här frälsningsvissheten någonting som återtogs, någonting som är mycket, mycket värdefullt. Att du kan gå och lägga dig ikväll och veta att du har det rätt ställt med Gud. Det fanns inte en människa på 1500-talet som kunde göra det. I alla fall inte enligt vad kyrkan undervisade. Det ansågs vara heretiskt, högmod. Hur kan du veta? Du kan alltid göra mer. Och så kommer reformatorerna och säger, de börjar tala liksom om evangeliets tröst. Liksom ett språkbruk som är fullkomligt främmande. Evangeliets tröst. De började förkunna evangeliet och det slår ner som en bomb. Va? Kan jag veta? Jag kan veta att Gud älskar mig, att han är för mig och inte emot mig. Jag kan veta att jag ska tillbringa evigheten med honom. Jag behöver inte dö i fruktan av att jag under kanske 1000 år eller 10 000 ska plågas i skärselden. Jag kan dö med förvissning, med samma förvissning som rövaren på korset. Eller samma förvissning som Paulus har när han skriver i Filipperbrevet. Att idag, redan idag, ska jag vara med Kristus. Att jag bara kan veta det. Vänner, det finns en anledning till varför reformationen liksom lyste upp hela Europa. Evangeliets tröst. Jesus har gjort allt. Och priset är betalt. Och man började upptäcka, men vänta, jag kan ju vara glad i Gud. Jag kan leva mitt liv i tacksamhet. Jag behöver inte leva i fruktan över vad som ska komma över min rygg på den yttersta dagen. Jag kan tacka honom att han har burit allt. Så när Jesus kommer tillbaka till jorden så kommer vårt medborgarskap med honom. För vårt medborgarskap är ju där vår kung är. Och vi som är i Kristus, kommer att tillbringa evigheten med honom här. Där han kommer att vara. Och vi går vidare till nästa punkt. Som säger att han ska förvandla vår bräckliga kropp. Paulus säger alltså, vi har vårt medborgarskap i himlen och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Han ska förvandla vår bräckliga kropp och göra den lik hans härlighetskropp. Så han var död. Vi känner till långfredagens lidande. Han lades i graven, sönderslagen, bruten, sargad. Och så uppstår han i härlighet. Och samma kraft, vänner. Samma uppståndelsekraft som var verksam i honom på uppståndelsens morgon. Kommer också att göra sitt upprättande och förvandlande verk i dig som tror på Kristus. Låt det sjunka in. Han ska ta din sjuka kropp, din trasiga kropp. Han ska ta din väns döda kropp och göra den ny. Och den ska aldrig mer vara sjuk eller handikappad eller skör eller trött. Eller beroende av olika preparat. Det ska bli som hans härlighetskropp. Hans härlighetskropp. Den är inte som våra kroppar. Den kan göra saker som våra kroppar inte kan. Paulus säger i första Korintherbrevet 15, vers 44. Att det sås en jordisk kropp. Men det uppstår en andlig kropp. Och den kommer att vara perfekt anpassad för att bära den livets fullhet och härlighet som vi bjuds in i. Men den är annorlunda mot våra nuvarande kroppar. Förlåt, att den är annorlunda betyder inte att vi kommer att vara okroppsliga. Vi kommer att känna igen varandra. Vi kommer att äta god mat och kakor. Efter uppståndelsen, vet, Jesus visade sig för sina lärjungar. Han gjorde det om och om igen. Och det är som att han säger: jag är verklig. Rör vid mig. Titta! De kunde inte tro det. De trodde att det var ett spöke. Och Jesus säger i Lukas 24:39: se på mina händer och mina fötter. Liksom, det är hål i dem. Det är verkligen jag. Det är verkligen jag. Rör vid mig och se. En ande har inte kött och ben som ni ser att jag har. Och när han hade sagt detta visade han dem sina händer och sina fötter. Och när de i glädje och förundran fortfarande inte kunde tro. De kunde fortfarande inte tro. Han står framför dem. Och de kan fortfarande inte tro. Och så frågar han: har ni något ätbart här? Det är en skön grej. Och så ger de honom en bit stekt fisk. Och han tog detta. Hör Bibelns ord. Han tog detta och han åt inför deras ögon. Och han menar inte att raljera på något sätt. Det här är fantastiskt. För samma sak gäller dig. Och samma sak gäller mig. När du har satt ditt hopp till Kristus, du kommer att bli igenkänd av dina vänner. Och du kommer att äta och dricka med honom. Och allt, jag vågar påstå det, allt som du trodde att du skulle förlora när du dör, kommer du att få hundrafalt tillbaka. Du kommer också att få din egen favoriträtt tillbaka. Alltså, det vi kallas in i, vi bjuds in i, är ett paradis som vibrerar av liv så att det går inte att beskriva. Därför att han uppstod. Det är så verkligt. Uppståndelsen låter oss inte göra det kristna hoppet till någon sorts kroppslös idé om att sitta på ett moln och liksom filosofera. Du dör inte, uppstår inte i en sorts andlig dimension. Vi pratar inte Platon här. Vi pratar om Jesus Kristus. Han som skapade världen. Han som älskar världen. Han skapade det inte så att den ska förstöras och förgås och aldrig mer liksom finnas igen. Han skapade den så att den kan göras ny igen. Med sång och dans och kramar. Det var andra punkten. Nu kommer vi till den tredje och den längsta punkten. Den som är predikans huvudpunkt. Orka, vänner. Den uppståndne Kristus har makt att lägga allt under sig. Man skulle kunna säga, det finns så många sätt att prata om det här, men man skulle kunna säga att han har makt i två olika bemärkelser, eller auktoritet kanske är ett bättre ord. För det första är han Gud. Han behöver inte mer auktoritet än så för att lägga allt under sig. Han är Gud. Vem annars liksom? Han behöver inte lida och dö och uppstå för att bli den högste. Han är Gud av evighet. Det är vad som ger honom rätt att utöva herrevälde och liksom regera över allting. Men det finns en annan bemärkelse. Nämligen att Gud Fader har bestämt att det är passande eller lämpligt eller rätt, korrekt att den som regerar världen, den som regerar över hela mänskligheten, skulle vara den som är lik oss i allt. Att den som regerar över mänskligheten skulle vara den som uthärdar våra frestelser, led vår smärta och dog vår död. Det finns liksom i Guds råd slut en lämplighet att den som återlöser folket med sitt eget blod också är den som regerar. Gud hade beslutat att lejonet av judastam, det står om honom i Uppenbarelseboken, det står att folk hellre begår självmord än att möta hans rättvisa dom. De ropar till bergen att kasta sig över dem hellre än att möta honom. Det är inget tandlöst lejon det här. Lejonet av judastam kommer i makt och härlighet. Detta lejon har också varit ett litet lamm som i oskuld liksom har försonats, som har slaktats för att försona folket med Gud. Det är lämpligt att den som sitter på tronen och håller dom om himmel eller helvete också är en som har varit en av dem. Så han regerar inte bara över allting för att han är Gud, för att han har skapat allt och för att han liksom därför har rätt att regera, utan han gör det också för att det är lämpligt, för att han har friköpt allt med sitt eget blod. Han kom till oss och bar vår synd, och därför har han rätt att lägga allting under sig. Hebreerbrevet 2:10, det står ordagrant, det är tyvärr lite borttappat i våra svenska översättningar. Det står ordagrant att det var lämpligt att han, för vilken och genom vilken allting, då han förde många söner till härlighet, genom lidande skulle fullkomnas som deras frälsningsförste. Om vi tar det bakifrån liksom. Han fullkomnas som deras frälsningsförste genom lidande. Därför är det lämpligt att han är den högste. Förstår ni? Det är en svår vers. Så universums herre och domare och frälsare blir prövad. Han vandrade i dina skor och han led dina smärtor och dina frestelser. Och han besegrade dem alla. Och genom det här mänskliga lidandet så blev han funnen fullkomlig. Satan liksom tog sitt grepp om honom och dödade honom. Och Kristus lät honom göra det. Jag ger mitt liv av egen fri vilja. Ingen kan ta det ifrån mig. Jag ger det av egen fri vilja. Och jag har rätt och makt att ta tillbaka det igen. Så han överlämnade sig själv till Satan och lät sig krossas. Och så besegrar han döden inifrån och ut. Han är universums herre för att han har skapat det. Men han har också rätt att vara universums herre för att han har återlöst det. Och med det i åtanke så läser vi Filipperbrevet 3:21. Han ska förvandla vår bräckliga kropp och göra den lik hans härlighetskropp, för han har makt att lägga allt under sig. Han har makt att lägga allt under sig. Han är uppstånden. Han triumferade över Satan, över döden, och han regerar som universums herre, och han har makt att lägga allt under sig. Jag använder så stora ord att det går inflation lite grann. Jag skulle önska att de fick gå in i våra hjärtan. Han har makt att lägga allt under sig. Och nu skulle jag vilja ägna resten av tiden. Jag skulle vilja nämna 6 korta punkter. Korta punkter. Om den makt som gör att han kan lägga allting under sig. Och det är för att försöka väcka vår förundran. Och att se att denne uppståndne Kristus verkligen är värd att tillbe. Han är ingen tandlös sagofigur. Han är ytterligare ytterst verklig och han är verksam här och nu. Och en dag så ska vi få se honom. En dag ska vi ställas inför honom. Och det kommer att gå fortare än vi någonsin kan tro. Livet fungerar så. Så låt oss nu titta på hans makts omfattning, hans makts ordning, hans makts triumf, hans makts slutgiltighet, hans makts varaktighet och till sist också var hans makt utövas. För det första, hans makts omfattning. Jesus säger efter uppståndelsen, Matteus 28:18, åt mig har getts all makt, hör mina ord, all makt i himlen och på jorden. Och Filipperbrevet här lägger till över jorden. Det finns ingen plats, vänner. Det finns inget område, det finns ingen sfär, det finns liksom ingen dimension av existensen som inte är underställt Jesus absoluta makt och auktoritet. Det finns ingenting som han inte kan komma åt. Hans makt omfattar allt. Från den minsta av verklighetens dimensioner till den största. Kolosserbrevet 1:17 säger: han är till för allting och allt består genom honom. Allt hänger samman på grund av honom, genom honom. Också det här huset, månen över våra huvuden, galaxen, universum. Alla små atomer och subatomära partiklar. Heter det subatomära? Det gör det, va? Ja. Allt detta. Hebreerbrevet 1:3 säger att han uppehåller allt med sitt mäktiga ord. Det är hans makts omfattning. Den är, för att uttrycka det milt med mänskligt språk, allomfattande. Gränslös. Dess ordning, hans makts ordning för andra. Alltså det betyder inte att, för att han har all makt, för att hans makt är allomfattande, så betyder det inte att han utövar all sin makt. Han har inte tvingat alla sina fiender till underkastelse än. Han har ordnat det så att hans rike, hans kungarike här på jorden, går framåt genom evangeliets förkunnelse och genom kärleksfulla gärningar av hans folk. Så märkligt. Han skulle bara kunna göra liksom vad som helst och få alla att, vad han nu vill att de ska göra. Men han har bestämt att mitt rike under den här tiden ska gå fram genom evangeliets förkunnelse som väcker tro. Han säger att det ska komma en tid då allting ska gå i fullbordan. Men det är inte vår sak att veta vilka tider och stunder Fadern har beslutat. Vårt uppdrag är att göra hans vilja, att öppna vår mun och förkunna evangeliet och älska våra medmänniskor tills den dag då evangeliet har spridits så långt som han i förväg har beslutat och han liksom träder in på scenen i sin fullhet och fullbordar allting i egen hög person. Om det finns saker som vi inte förstår, för det väcker ju frågor med hans makts omfattning, att han verkligen har all makt, det väcker frågor om lidande och sånt där, så talar ordningen, alltså den här punkten som jag är inne på nu, det ger lite förklaring till hans omfattning. Han har ordnat det så. Han har bestämt att det ska vara så. Han har inte stigit in till fullo själv och ställt allt till rätta än. Han vill att fler och fler ska nås av evangeliet innan han kommer tillbaka i härlighet. Så här säger Paulus i 1 Korinthierbrevet 15:24. Därefter kommer slutet, då han överlämnar riket åt Gud, Fadern, sedan han gjort slut på varje välde, varje makt och kraft. Ty han måste regera tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Som den sista fienden berövas döden all makt. Ty han har lagt allt under hans fötter. Paulus fortsätter. När det heter att allt är lagt under honom, så är det uppenbart att den är undantagen som har lagt allt under Kristus. Kristus måste regera tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Omfattningen av hans makt är alltså gränslös. Ordningen av hans makt är enligt den takt som han själv har beslutat. För det tredje, maktens triumf. 1 Petrus 3:22. Han som har stigit upp till himlen och sitter på Guds högra sida, sedan änglar, första och makter har blivit lagda under honom. När Kristus dog så bröt han Satans makt. Han bröt dödens makt, alla sina fienders makt. Han besegrade dem inifrån och han uppstod igen. Han gick ut ur den här förseglade graven och han regerar i triumf över alla. Han visste det här i förväg, och därför säger han till Petrus i Matteus 16 där. Jag säger dig, du är Petrus, och på denna klippa ska jag bygga min församling, och helvetets portar ska inte få makt över den. Helvetet kan inte besegra Jesus. Hans seger är säker. Han kommer att fullborda sina löften, sina syften för den här världen. Han kommer att fullborda sina syften med den här lilla gruppen som kallar sig hans församling. Frukta ej, du Guds församling. Frukta ej, du Guds församling. Alltså, vänner, vi tillhör den högste. För det fjärde, dess slutgiltighet. Johannes evangeliet 5:27. Och han har gett honom makt att hålla dom, eftersom han är människoson. Jesus Kristus kommer att hålla dom över dig och mig. Över alla människor. Varje person ska inför Kristus avlägga räkenskap för hur vi har levt våra liv och huruvida vi har förtröstat på honom för våra synders förlåtelse. Den uppståndne Kristus har rätt att döma mänskligheten, och han kommer att göra det. Och när han dömer så är det slutgiltigt. Det finns liksom ingen ny instans att överklaga till. Johannes 17:2. Du har gett honom makt över alla människor för att han ska ge evigt liv åt alla som du har gett honom. Så dom är i Jesu händer, och det eviga livet är i Jesu händer. Vi kan inte bagatellisera Jesus. Han tillåter oss inte att göra det. Vi kan inte vifta bort Jesus och samtidigt ha någon som helst ro i tanken på att vi ska få komma till himlen, eller vad vi nu tänker. Det finns människor som är på väg mot evig fördömelse. Och det finns människor som är på väg mot evig glädje. Och den som avgör är Jesus Kristus. Han beslutar vem som är en efterföljare och vem som är en hycklare. Och skillnaden kommer inte att handla om vad du har gjort för honom. Eller vad du har gjort i hans namn liksom. Frågan är, har du satt ditt hopp till honom? Är ditt hopp till honom? Förtröstar du på honom? Du behöver inte ta med meritlistan. Lämna den hemma. Förtröstade du på honom? Flydde du till honom? Liksom, naken, hjälplös. Kastade du dig i din hjälplöshet på honom? Det är frågan. För det femte, hans makts varaktighet. Uppenbarelseboken 11:15. Det står, då hördes starka röster i himlen som sa, herraväldet över världen tillhör nu vår Herre och hans moder. Och han ska vara konung i evigheternas evigheter. Det kommer inget kapitel efter Kristus. Det kom ingen före Kristus. Han är den första och den sista och den som lever. Och när du har mött Kristus så är det färdigt. Allting kommer att avgöras i det här livet. I den här lilla handfullen av år som vi har fått. Och sen kommer det sista kapitlet. Och det tar aldrig slut. För det sjätte, för det sista. Var makten utövas. Den utövas här. Här. Den här världen ska göras ny. All synd, all sjukdom, all Satans makt ska försvinna. Det kommer en ny himmel och det kommer en ny jord. Men inte en annan himmel och en annan jord. De ska förnyas. Det är därför han kommer tillbaka i makt och härlighet. När han går bort för att bereda plats så är det plats som han liksom tar tillbaka hit. Matteus 24:30. Då ska människosonens tecken synas på himlen och alla jordens folk ska jämra sig när de ser människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Så vänner, låt oss nu förundras över Jesu Kristi makt. Låt oss förundras över dess omfattning och dess ordning och dess triumf och slutgiltighet och varaktighet och var den utövas. Låt oss försöka fatta det här idag. Vi har kommit igenom texten. Han har makt att lägga allt under sig. Och nu är frågan. Vad betyder Kristi uppståndelse för dig? För det är ingen tvekan om att den har ägt rum. Du kommer inte ut på det sättet. Den har ägt rum. Det är en helt annan diskussion, men det är den mest rimliga historiska förklaringen. Graven var tom. Mängder av vittnen såg den uppståndne Kristus. De var villiga att ge sina liv för att de hade sett Kristus. De var förvandlade. Frågan är, så det har ägt rum. Frågan är, vad gör det med dig? Vad gör det med dig? Vad innebär det för dig att Kristus är uppstånden och har makt att lägga allt under sig? Är det en tröst för dig eftersom du är hans? Eller gör det dig obekväm? Det går inte att följa Jesus med halva hjärtat. Det enda som går är att fly till honom. Att med hela sin varelse kasta sig på honom. Att låta våra liv kretsa kring honom. För han är sannerligen uppstånden och han är verksam här och nu. Så kom till honom, vänner, och lev ditt liv till hans ära. Amen. Vi tackar dig, Fader. Vad annat kan vi göra? Vi tackar dig för att du utgav din son. Så att var och en av oss som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Vi tackar dig. Vi tackar dig för att han sannerligen har uppstått. Vi tackar dig för att det är sant. För att det är ett ord att lita på. Och vi tackar dig att han håller att kasta sig själv på. Och vi ber, Fader, i gudstjänstens avslutning att du skulle väcka tro i våra hjärtan så att vi liksom med hjärtats öga kan se den uppståndne Kristus och lägga våra liv inför hans fötter. Vi ber så i Jesu Kristi namn.